I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Idag är det lite speciellt avsnitt för det är vår första återkommande gäst. Petter Hedborg från avsnitt 1 som var väldigt uppskattat avsnitt.
Och jag gissar att de flesta som lyssnar på den här podden redan har bra koll på dig, Petter. Men en kort presentation för de som inte har det, det är ju att Petter både är en av Sveriges bäst presterande investerare de senaste 18 åren med en genomsnittlig årsavkastning på 45%. Och för att få perspektiv på hur bra det är så innebär det alltså en avkastning på ungefär 80 000% på 18 år. Och utöver det här så har Petter grundat finans/SaaS-bolaget Modular Finance där han även är vd. Och innan samtalet med Petter så vill vi passa på att tacka våran huvudsponsor Avanza. Och nu kan du faktiskt se blankningsdata på svenska bolag direkt på enskilda aktiers sidor eller profiler i både Avanzas app och på hemsidan. Och blankningen i till exempel Betsson som vi pratade om lite i förra avsnittet, den har varit ganska omtalad. Så nu kan man alltså gå in direkt på till exempel Betssons profil då på Avanza och se hur stor del av de totala aktierna som är blankade. Så det är ett tips från mig och Magnus. Och vad säger vi då, Magnus?
Stort tack, Avanza.
Och sen så vill vi som vanligt säga också att inget som sägs i den här podden ska ses som rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår egen process och våra egna tankar. Inga sponsorer tar ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys och alla investeringar är förknippade med risk. Varmt, varmt välkommen Petter Hedborg.
Stort tack, kul att vara tillbaka.
Och givet att du har grundat både Modular Finance då och är vd där och som sagt är en av Sveriges främsta investerare, det vågar jag i alla fall hävda med den finansiella historiken, så måste vi avhandla båda de här idag. Så vi tänker att strukturen på dagens podd är att vi först pratar lite om Modular Finance och sen så har vi primärt fokus på investeringar. Så då kan du själv få börja med att berätta vad Modular Finance gör för någonting.
Jag brukar beskriva det som 50% SaaS och 50% databolag. Så att vi levererar egentligen en portfölj av produkter till två affärsområden, bank och finans och investor relations. Där vi började inom bank och finans med den produkten som om man känner till Modular Finance så brukar det vara holdingsprodukten som man känner till. Men den har egentligen gått från att vara 100% av vår ARR till att vara typ 20% av vår ARR idag. Så det är investor relations-produkterna som har vuxit snabbast. Men Holdingskort då, det är en webbaserad databas som vi säljer till professionella användare. Så att både buy-side och sell-side men även finansiell media, regulatoriska aktörer, marknadsplatser, advisors och så vidare. Som vill ha den absolut mest kvalitativa uppdaterade datan på ägare och flöden. Så det är egentligen hjärtat i bank- och finansaffärsområdet. Vi säljer även det här i API-format så att er sponsor Avanza kan få ännu bättre blankningsdata om de köper den via oss. Men mycket, mycket annat också. Sen då på Investor Relations-sidan så har vi en bredare portfölj av produkter. Så egentligen 5 produkter, 4 stycken core-produkter, plattformsprodukter och en add-on. Det är allt ifrån ett IR-CRM så att noterade bolag kan logga de investerarmötena de har och följa upp vilka möten man faktiskt bör ta. Mycket IR-arbete handlar om att liksom få vd och CFO att egentligen lägga mindre eller alltså mer rätt tid på sina investerare. Så att vi som är småbolagsinvesterare, vi älskar ju när en vd svarar oss på mail när vi har frågor. Samtidigt, när vi väl har investerat och förstått vårt case, då vill vi ju egentligen inte att de ska svara någon annan, utan då vill vi ju att de bara ska lägga tid på att driva affären. Så man kan säga att det är vad vår IR-plattform Monitor gör. Hjälper noterade bolag att hålla koll på sina befintliga ägare och lägga liksom rätt tid på rätt möten och inte slösa tid på IR. Sen har vi också regulatoriska produkter för utskick av regulatoriska pressmeddelanden, MFN. En RegTech-produkt, en loggbok för MAR, som Market Abuse Regulation, som heter StrictLog. Och sen DataBlocks, som är IR-moduler till IR-hemsidan som försöker liksom ta det ifrån att bara vara en IR-hemsida, bara är liksom placeholder som ska se ut som att du är ett noterat bolag, till att faktiskt vara något som attraherar investerare att gå in och titta på det. Och det kopplar också an till vår senaste lansering, som egentligen är en IR-konsensusprodukt, där vi hjälper bolag som SKF och Dometic att sammanställa ett komplett konsensus som vi bara liksom distribuerar via bolaget. Så vi säljer inte vidare den datan, och det innebär att vi kan få mycket mer komplett konsensus än egentligen alla andra. Så där har du en snabb genomgång av egentligen hela vår portföljprodukter.
Och du har ju varit entreprenör ända sedan Handelshögskolan. Du började med att grunda Introduce, heter det, va? Och det sålde ni?
Det sålde vi.
Och sen så fortsatte du, det var samma team, va? Det var du och Måns.
Det var jag och Måns, exakt. Så att vi träffades egentligen innan Handels på Börssnack, DI Börssnack.
Så att där jobbade du där med Peter Benson, va?
Jag var på Börsveckan då, och där jobbade jag, eller blev rekryterad av Peter Benson. Men redan innan det hade Måns och jag börjat liksom chatta om aktier, visste inte vem den andra var egentligen. Mm.
Hur fick ni kontakt från första början?
Det var på en aktieforum-chat. Okay. Liksom.
Tänk att idag så är det mycket Twitter. Men
det fanns ju inte då på samma sätt, så att det var väl liksom motsvarigheten.
Ja. Det är liksom Peters historia med professor Kalkyl då. En modern version
exakt.
Av det.
Nej, men det är likt. Och sen så visade det sig att vi båda skulle börja plugga på Handelsdag, så träffades vi på riktigt, och sen så försökte jag övertyga Måns då under en tid att vi borde starta något eget, och då drog vi igång Introduce, som idag ägs av ABG och är ABGs commissioned research del. Så drev vi det i 4-5 år, och sen sålde vi den verksamheten.
Kul, och sen så har det ju hänt mycket med Modular Finance på senaste tiden. Mm. Och då tänker jag såklart på transaktionen med Sprints.
Ja.
Vill du berätta lite om varför ni har gjort den och hur det gick till?
Absolut. Nej, men bakgrunden är egentligen att i november, december förra året så hade vi hunnit avverka 10 år med Modular Finance. Vi hade hunnit gå över precis 50 anställda. Vi hade passerat 100 miljoner ARR med rätt rejäl råge sedan en tid tillbaka. Och vi var på väg in i en kanske vår största nya satsning någonsin, att gå in i Storbritannien. Och då blev liksom kombinationen av de där eventsen ett tillfälle att liksom reflektera. Okej, what's next? Liksom. Och då kände vi att det var ett par saker som vi både på ett personligt plan, men också framförallt för bolagets skull, ville få till för kommande 5 år, för kommande 10 år. Och en av de grejerna är att vi har ju liksom har haft förmånen att vi fortfarande, jag, Måns och Rasmus då, som är vår CTO, äger ungefär 80% av bolaget. Så det liksom var verkligen vårt bolag. Och det är fantastiskt. Men det är också ett väldigt, väldigt stort ansvar, och det är lätt att man blir lite för liksom passiv i vilka satsningar man gör. Och jag menar på att Modular Finance är ett så pass bra bolag och en så pass bra plattform att vi måste försöka växa det här bolaget mellan 30, 40, kanske något år, 50% organiskt per år. Och då, när man har kommit till den här sizen, så behöver man liksom göra mer och göra nya saker. Och då kände vi att en ny partner in i det vore bra. Och började liksom titta på hur ska vi då göra det här. Och kom fram till att nej, men vi tycker inte att det är riktigt. Vi tror att vi kommer till börsen någon gång, men vi tror inte att det är riktigt nu. Vi vill liksom först bygga lite till i lugn och ro.
Och vad är fördelen med det?
Fördelen med det är väl egentligen att det blir på ett sätt lite mer ostört, det blir lite mindre ögon på det man gör, och jag tror att det är lätt lättare att, det finns exempel på bolag som har lyckats behålla en entreprenöriell företagskultur även i noterat format. Så det går, men det är lättare, tror jag, att göra det i ett privat format. Sen när du väl går till börsen så får du en massa andra fördelar. Då får du liksom en på något sätt tvingande governance som är väldigt nyttig. Och den tror jag också liksom behövs at some point. Men jag som vd till exempel, jag klarar inte av för satta ramar. Jag vill kunna verka väldigt liksom fritt. Så att, och det kommer till nästa punkt, att liksom den här transaktionen var också en del för mig ur ett personligt plan, att jag inser att det jag tycker är absolut roligast är att vara inne i liksom enskilda produktutvecklingsprojekt, sitta i enskilda säljdialoger. Jag är liksom högst aktiv att sälja nu i Storbritannien. Och att på bordet för en vd när man börjar liksom komma, nu är vi 65 anställda eller något sånt där, ganska snart. Och då blir det mycket nya frågor. Så att det är också liksom en förberedelse för att under den här kommande femårsperioden så kommer jag någon gång att vilja få in liksom nästa vd för Modular Finance. För att själv kunna fortsätta jobba 100% med bolaget, men liksom ha lyxen att göra det som jag tycker är absolut, absolut roligast.
Varför blir det just Sprints och hur mycket sålde ni av Modular Finance?
Det var en ganska clean transaktion. Vi sålde prick, alla befintliga ägare sålde prick 40% av sina innehav. Så de befintliga ägarna äger fortfarande 60%. Så vi har liksom majoritet, även om det är väldigt mycket av ett partnerskap i styrelserummet.
Och hur mycket äger du av bolaget?
Nu? Ja. Jag tror att jag äger typ 20%. Jag vet inte om det är strax under eller strax över. Så jag ägde ju 35% innan och sålde 15% enheter av bolaget och 20% enheter kvar. Något sånt.
Mm.
Men det gällde då alla ägare, och det som var fantastiskt med den här transaktionen också var att vi kunde få till ett program där samtliga anställda på Modular Finance, nästan alla är redan ägare eller har kvalificerade personaloptioner, men de som hade blivit anställda på slutet var det inte. Så att alla anställda får nu chansen att igen investera i bolaget.
Snyggt.
Och det tycker vi är helt fantastiskt. Med ett väldigt, väldigt bra program med liksom en fin leverage på om det går bra för oss. Så det var också en av drivkrafterna. Dels det här personliga, att kunna skapa en plattform för oss själva, att liksom ta den roll där vi tror att vi skapar absolut mest värde för bolaget och tycker det är roligast. För mig är liksom företagande och mycket att liksom optimera hur skoj det är. Inte bara att bygga ett så stort bolag som tjänar så mycket pengar som möjligt at any price. Liksom. Sen då att möjliggöra för ett gäng på kanske då 10-12 personer internt att kunna liksom få life-changing money från sitt ägande i Modular Finance inom 5 år. Och sen ytterligare ett gäng som kan realisera jättestora värden och liksom ner till sista anställd egentligen. Och sen till sist då så får vi ändå liksom en mer professionell struktur. Ni ska ändå veta att så här, vi har aldrig förrän för en månad sedan haft ett styrelsemöte i Modular Finance. Vi har inte ens haft en styrelse. Alla beslut har tagits av mig och Måns mellan skrivborden liksom.
Mm.
Och det är liksom ett nytt steg som bara det är stort för oss. Och anledningen till att det blev Sprints då var att de förstod oss bäst. Liksom. De övertalade oss egentligen att inte göra en majoritetsförsäljning, vilket var på gång.
Det ligger väl lite i linje med liksom din börsstrategi också, det vill säga att det inte var så teoretiskt, jag förstått som.
Ja, precis. Jag är väl helt enkelt inte tillräckligt smart eller tillräckligt duktig för att vara det, utan det är mycket liksom gut feeling och att köra på det som känns rätt och känns kul.
Har du och Måns kunnat programmeringen eller har ni tagit in externa allt?
Ingenting. Vi har ju haft Rasmus då som har varit med sen egentligen. Han började när bolaget hade varit igång i 4 månader. Så han har varit vår CTO och är fortfarande kvar. Och han ägde ju också typ 9% av bolaget inför transaktionen.
Jag var ju på en AV för om det var 1,5 år sedan tror jag hos Modular Finance. Och sen så var jag ju där nyligen på kontoret också. Och då noterade jag att kontoret har blivit typ dubbelt så stort sen jag var där första gången. Är det Sprints då som har satt igång det här nu tillväxtinitiativet?
Nej, vi kommer faktiskt driva bolaget väldigt, väldigt likt. Alltså affärsplanen som vi liksom exekverar på nu var satt innan investeringen gjordes. Så att vi gjorde ju en strukturerad process. Så vi gick med en investmentbank, Rothschild. Och så var vi och träffade säkert 40 PE-bolag, allt från stora internationella till lite mindre lokala svenska liksom. Och försökte bilda oss en uppfattning om vilka som passade oss bäst, och sen självklart så blir det också en konkurrensutsättning på priset, värderingen på bolaget. Mm. Liksom. Så det tog ju typ ett halvår. Men en större lokal var egentligen bara ett resultat av att det var enda lokalen som var anknytande till den vi har. Så vi fick ta den lite i förväg, för planerna att växa fanns ju redan innan vi tog in Sprints. Och man ska också veta att vi har inte tagit in några nya pengar överhuvudtaget. Utan det är bara befintliga aktier som har sålts. Utan stora skillnaden nu framåt, det blir egentligen att istället för att dela ut 100% av vinsten, vilket vi har gjort i 8 år eller något sånt där, så ska det nu antingen återinvesteras i organiska initiativ, men mer troligt, för att vi brukar sluta med att de organiska initiativen vi gör, de ska betalas med befintliga kassaflöden, de ska inte behöva vara så dyra. Så att förvärv är betydligt mer aktuellt, och vi har ju precis innan årsskiftet då, eller kring årsskiftet, så slutförde vi förvärvet av Börsdata som vi nu äger till 100%.
Just det.
Du är ju uppenbarligen en riktig IR-expert. Vad tycker du är största skillnaden mellan de olika nordiska länderna? Är det något land som borde göra någonting bättre och liknande?
Alltså, det vi märkte, det blir mer från ett liksom produktlanseringsperspektiv, det är att Sverige har varit ganska duktiga på att allt ifrån de största till de minsta bolagen jobbar med IR på något sätt. Sen kanske skiljer det sig lite från stora till små. I Norden upplevde vi det mer som att det framförallt är de största bolagen som är liksom strukturerade i sitt arbete, och de lite mindre kanske struntar i det lite mer. Och vi upplevde också att i övriga Norden, framförallt i Finland, så var man mycket mer fokuserad på just det här liksom CRM-arbetet, att logga de mötena man har och försöka hitta ett sätt att följa upp det och sådär. Annars blir det mer liksom lokala små skillnader i liksom rapportering, sånt man ser att finnarna drar ut varje insynstransaktion som ett pressmeddelande, plötsligt bara smattrar det till i feeden och täcker allt annat, medan vi har en databas i Sverige och sådär. Men annars skulle jag säga att hela Norden är ganska liksom progressivt och framåtlutat sett i IR, och det märker vi nu när vi kommer till Storbritannien där vi ser att man ligger lite bakom, skulle jag säga. Framförallt på den informationen som man erbjuder ut till retail och privata investerare.
Ja, men jag håller med. Speciellt när man kollar på bolag på kontinenten kan ofta vara ännu värre.
Ja.
Men om vi går över då till lite mer investeringsnära fokus, det är ändå den här poddens huvudtema. Vi nämnde ju då kort innan ditt extrema track record på 45% CAGR de senaste 18 åren. Så om du får peka på en sak, vad som ligger bakom den här fenomenala avkastningen, vad skulle det vara?
För det första så ska man ju notera att det där är ju väldigt mycket gamla meriter nu för tiden. Jag har inte alls varit lika bra de senaste åren. Och förväntar mig inte att vara alls lika bra de kommande åren.
Jag kollade faktiskt historiskt på ditt Twitterflöde att jag tror att 2021 så skrev du att det var 55% CAGR.
Ja, det har gått ner snabbt.
Ja, då förstod jag att det hade inte varit lika bra senaste åren.
Nej, exakt. Det är snabbt dalande. Nej, men så här då. Vad är huvudanledningen till att det ändå över en skapligt lång period har gått bra? Jag skulle säga ändå att det är faktiskt tid och fokus. För mig, i alla fall i min strategi, så blir det väldigt, väldigt tydligt att det går bättre när jag lägger mer tid. Och det där är ju, vissa säger liksom att man ska göra enkelt för sig, det behöver inte ta så mycket tid. Och det håller jag helt med om. Men då måste det matcha strategin också. Det finns strategier där det kan gå nästan bättre om man lägger mindre tid. Men min strategi, som är en liksom fokuserad case trading strategi med en portfölj som jag liksom försöker få upp till 6, 8, 10 innehav, men som aldrig verkar lyckas bli mer än 4, 5 innehav, då är det liksom så fruktansvärt viktigt att du får rätt i varje case. Speciellt när portföljen blir lite större, och det är liksom min på något sätt största sorg, men det som också känns mest inspirerande, att det är den här strategin som jag har haft har funkat så enormt mycket bättre när portföljen är lite mindre och man är lite mer snabbfotad. Mm. För problemet är att jag får ju tyvärr fel.
Som alla.
Men då är det väldigt, väldigt svårt att göra något åt det. Jag hade lika mycket fel, eller mer fel skulle jag säga, när jag hade liksom stabila 50-70% årlig avkastning. Men då kunde jag liksom alltid ha, eller så här, jag har krav på mig själv att jag ska inse att jag har fel innan marknaden har insett att man har fel. Och lägger man då mycket tid, på tal om vad är förklaringsparametern, ja, då har man en skaplig chans att hitta att caset inte riktigt håller innan marknaden har hittat det. Problemet är att har man en lite för stor position i ett lite för litet bolag så kan du ändå inte göra något åt det. Mm. Det blir liksom svårt att sälja. Och jag borde nog ha gått över tidigare till att liksom göra lite affärer via mäklare och sådär. Men det är väldigt lätt att liksom bli lat och säga nej, men ja, jag får vänta. Jag väntar en rapport till och ser om de vänder det. Så jag har liksom, största misstaget jag har gjort de senaste 2-3 åren är att jag liksom har suttit kvar på case som jag egentligen vet är lite broken eller semi-broken. Bara för att jag inte riktigt orkar ta mig för att agera.
Vad la du tiden på då när du säger att du lägger jättemycket tid på
det? Det är 2 delar. Den ena är ett väldigt liksom abstrakt arbete att bara liksom ha 2 ögon på en börsskärm hela tiden. Bara se allt som flödar. Och då är det ju mycket såklart pressmeddelanden, att man bara klickar upp något pressmeddelande från något litet bolag som bara liksom man har hört någon prata om eller som fångar ens intresse eller whatever. Det där går ju liksom inte att kvantifiera vad det skapar för värde, men det skapar värde. För då ser du liksom, okej, de uttryckte sig så, och sen kom det 2 kvartalsrapporter som blev så, och den där liksom danska small caps verkar man inte riktigt kunna lita på, för de kör sin grej och liksom...
Det vet vi.
finska mid caps verkar alltid vara extremt konservativa. Alltså den där typen, det är ju sjukt töntigt ord, men det är ju liksom mönsterigenkänning. Det är ju liksom, skulle jag säga, nyckeln till mina bästa investeringar. När jag bara ser en liksom setup, eller jag ser ett bolag som tickar ett antal olika parametrar som är liksom lite svåra att definiera, men som till slut bara säger, men okej, vänta nu, här är ett case.
Och det men då måste du också ha byggt upp någon typ av så här bas av bolag som du kan väldigt bra, antar jag.
Ja, nej, men absolut. Och det är ju också vad tiden går till. Alltså om du ska vara en riktigt duktig liksom case trading investerare som inte har en och som är hyfsat flexibel, då är ju liksom nyckeln till att det ska gå bra att kunna så många bolag som möjligt, helst typ 100, alltså rätt bra, så att du hela tiden kan vara redo, för det kan ju liksom plötsligt bara klicka till. Liksom Fortnox var ett sånt case för mig. Liksom jag köpte första Fortnox-aktierna på 2 kronor, men typ ingenting alls, för jag satt och ville ha dem på 2,14 istället för 2,17. Det är så här, ja, dumt. Det lärde man sig också, att när man väl har hittat något man vill äga så är det bara att köpa. Mm. Men då var ju det ett bolag som hela tiden sprang ifrån mig och som jag aldrig ägde mer än liksom 200 aktier då på 2,14, 2,17 eller vad det var. Och så följde jag det bolaget och typ aldrig ägde det i 6 år. Något sånt. Och sen så plötsligt då så kom Visma-budet som föll på Konkurrensverkets granskning. Den gick ner 35% intradag för att det var en massa special situations-fonder som var tvungna att bara trycka ut. Det var ingen likviditet och folk fattade ingenting. Då kunde jag ju det bolaget så bra. Så att jag visste liksom, okej, är den där ner 35%, då är det ju bara att dunka in absolut alla likvider jag har i det. Och sen kan jag se, okej, vad är caset, vad ska jag ha för horisont, hur ska jag realisera det liksom. Ett annat case som väl får ses som preskriberat, för normalt sett så pratar jag inte om enskilda bolag, men när det var liksom typ 10 år sedan så känns det rätt okej. Men ett case som jag var liksom nöjd med hur det spelade ut och som också är på något sätt ett bevis på det här att det faktiskt är värt att lägga mycket tid var Cellavision. Ett bolag som jag hade följt under så här 3-4 år men alltid tyckte det var för dyrt. Och för dyrt då back in the days när jag köpte det 2012 eller något sånt där var ju så här 2,5 gånger sales. Det var ju dyrt för medtech.
Det var lite finanskrisen multiplar kvar där.
Ja, exakt. Men det fina var att då hade jag liksom följt det bolaget superlänge men liksom haft tålamod och aldrig köpt. Och sen så kom det 2 stycken kvartal, för Cellavision säljer digitala mikroskop på toppen av cellräknare som är väldigt beroende av cykeln av försäljning av cellräknare från Sysmex och Beckman Coulter och de här stora. Så var det 2 kvartal där liksom den cykeln bara hade slagit helt fel, så att de hade inte sålt några system. Så de har förlorat pengar i 2 kvartal, men det var helt uppenbart att underliggande så tjänade det här bolaget pengar. Då hade de också tagit in någon så här 190 miljoner kronor från marknaden och bolaget värderades till 175 miljoner. Så det värderades 15 miljoner kronor under de pengarna de tagit in. De hade delat ut pengar året innan och de omsatte 180 miljoner och hade en underliggande intjäning på liksom, man fattade att peak margins var liksom 30-40%. Och då var det också så här, det var ett bolag som det såg jättetråkigt ut då. Vad fasen, de har liksom precis vänt i lönsamhet och så gick de tillbaka nu och förlorade pengar. Det här ser liksom inte bra ut alls om man inte var inläst. Men hade du orkat lägga tid och verkligen förstå det där bolagets affärsmodell i grunden, då kunde du hugga där liksom. Så tiden är mycket att ha en liksom grundkoll på sig då 100 bolag hela tiden. Och sen bara sitta och scanna efter liksom trigger events, en nyhet eller en rapport eller ett branschevent eller whatever som gör att så här, men nu är läget. För då är det för sent att börja läsa på liksom. Då måste du redan ha kollen och kunna köpa på uppstuds.
Det låter som att det är mycket triggers inblandat i din process och det antar jag att det måste...
Ja, det var det då skulle jag säga. Nu är det ju inte det så mycket längre. För nu är min investeringshorisont ofta 3-8 år liksom. Mm. Nu blir det ju mer att man verkligen måste ha...
Det blir en längre tidshorisont.
Det blir mycket längre tidshorisont och det är ju liksom många påstår att de har det och påstår att de är superfundamentala. Er inkluderat, men det blir ju ofta ändå case trading och det är helt fine, jag hade gjort samma sak men liksom många lurar sig själva att man är så himla långsiktig, men för att vara himla långsiktig enligt mig, då ska man ju liksom i så fall tänka sig att ja, men det här bolaget skulle jag lätt äga i 10 år även om det inte var noterat. Och det intalar man ju sig själv när man är i caset, men titta på ert eget track record, hur många innehav har ni ägt i 10 år? Har ni ens hållit på i 10 år?
Nej,
alltså, så det är det jag menar. Då blir det ju egentligen, och det är helt rätt, för lägger man mycket tid, då är det nog bättre att försöka isolera ut de här perioderna där risk-rewarden är formidabel. Liksom. Och där man kan göra 20% här eller 30% där och så lägger man ihop det. Det är ju det liksom enklaste, med stora citationstecken, sättet att göra de här 50-60-70% per år.
Det har vi pratat lite om tidigare, att det säger egentligen lite sig självt att du måste ju ha en ganska kortsiktig tes ändå för att ha 50-60-70% per år. För det är inget bolag som du kommer ligga lång i 10 år som kommer prestera.
Nej,
så mycket varje år.
Om du ska ha en portfölj, även om den är koncentrerad, så ska du liksom göra det med 5-6 innehav. Då måste ju typ alla göra det varje år. Så det går
precis,
inte.
Vilket är omöjligt. Nej.
Så det där, jag tror att det där, ibland behöver folk vara lite mer ärliga mot sig själva. Bara säga så här, men jag kan vara superfundamentalist och titta på fundamenta och räkna på bolagen och bla 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 bla, men min investeringsstrategi är case trading på 6-18 månader med det som grund. Men det du gör då är egentligen bara försöka hitta lägen innan andra hittar det, att ett bolag plötsligt av någon anledning, och då blir det ofta just en trigger som sätter igång det.
Precis, en trigger ska ju vara typ som ett event där man tror att marknaden vaknar lite och liksom kan se caset i dess rätta ljus.
Ja, men det är ju det är.
Kan du ge något exempel på
några
sådana
triggers? Jo, men det kan ju vara ett förvärv. Marknaden är ju egentligen både smartare och dummare än vad man tror samtidigt. Liksom. Om man tittar på det, när en aktie börjar gå dåligt, liksom, då är det nästan alltid, om den är liksom ihållande, underpresterad, då är det nästan alltid någonting som är fel. Inte alltid.
Men marknaden är ganska långsam på att reagera. För det du säger med trigger, att man måste ha koll på det när det händer. Ja. Det är min erfarenhet också. För sen kommer bankerna komma med uppskruvade riktkurs och sen kommer tidningarna skriva om det och så vidare. Men är du direkt där då sparar du 20%.
Jag håller med. Men du kommer bara känna att marknaden är långsam om du har en grundkoll sen innan. Förstår du vad jag menar?
Ja,
för annars så kommer du vara lika långsam som alla andra. För du behöver säga, okej, men vänta, är det här ens ett bra bolag? Vilka äger det här? Hur ser affärsmodellen? Då måste man ju börja sin analys. Men hela nyckeln till att liksom bli framgångsrik i en sån strategi är ju att ha grundkoll på tillräckligt många bolag så att du kan utnyttja den liksom långsamheten som egentligen är ganska rimlig. Och det är ju att folk ska liksom påbörja sin analys. För de har ingen aning om vad det här är för bolag innan någonting har hänt. Liksom. Och det kan man ju också bli förvånad över, att liksom, ta ett exempel, ett bolag som du vet har 1500 ägare, ingen pratar om det på Twitter, haft en stabil lönsamhetshistorik i 15 år tillbaka och växer skapligt, men det har bara varit lite för tråkigt för att någon ska palla titta på det, och det har alltid varit liksom 12 gånger ebit, och varför ska det plötsligt bli något annat? Om ett sånt bolag liksom plötsligt kommer in i en ny stor marknad eller gör ett nytt förvärv eller vad nu det är, så borde ju marknaden fatta att okej, kommande 3 kvartalsrapporter så kommer det se väldigt bra ut. Det är så här, vet man ju nästan. Men ändå så uppvärderas det sen på att rapporterna väl kommer. Och det är ju att liksom alla sitter inte och tittar på allt hela tiden, utan Pelle och Jocke och Anna såg den när rapporten kom, ja, och då köper de. Så att, och då är ju grunden att du måste ha en grundkoll i så många bolag som möjligt.
Och det här med att folk inte kollar, jag tänker att du är ändå vd på Modular Finance och har grundat det, så tänker jag att vi måste prata lite om flöden, ja, och fondägande.
Ja.
Och hur ser den statistiken ut nu? För den har väl ändrats lite de senaste åren, det vill säga när fonder börjar köpa ett bolag med ett specifikt market cap och skiljer det sig mellan olika branscher och likviditet, får du gärna prata om.
Ja. Nej, men det är väl, alltså det är samma princip. Det är väl kanske att det liksom har börjat bli lite senare, men det har också att göra med att det är fler bolag generellt. Det är fler små bolag som påverkar statistiken och sådär. Men generellt kan man väl säga att när bolaget närmar sig slash går över så här. Det blir ett ganska stort intervall, men säg så här 1-3 miljarder någonstans där. Då brukar också likviditeten i aktien kunna vara 1-5 miljoner kronor per dag. Och det där missar många, att så här, det är inte bara bolagets size som spelar roll, utan många fonder har liksom fondbestämmelser eller interna riktlinjer som gör gällande att man liksom får inte ha för många innehav i för illikvida papper. För skillnaden med fonder och andra typer av investerare, att de påverkas av in- och utflöden. Så de måste ju kunna sälja även om de inte vill sälja. Så att en hög likviditet i aktien är väldigt mycket värt för en fond. Och då blir det ofta så att det där hänger ihop. Att när bolaget blir större så blir likviditeten bättre i aktien, och då plötsligt kan fonden köpa. Så man kan ju vara jätteförvånad och raljera över, ska de köpa nu när aktien har gått 3x på ett år och när det är liksom 25 gånger ebit istället för 7 gånger ebit som det var förut, typ. Men det är ju för att de kunde nog inte ens handla den.
Ja, för du la väl ut någon graf på Twitter minst där du visade att det är liksom ganska högt upp innan fondägarna toppar ur. Man kan ju tänka sig att ja, det är perfekt där vid sweet spot vid 1 miljard som vi nämnde när vi började göra fonden.
Men
det går högre.
Nej, det är ganska linjärt därefter. Liksom. Ja. Så att då blir det att det bara fortsätter och liksom...
Och vad var det var upp till typ 20-30 miljarder?
Jag tror att det är ännu efter det. Ofta efter 20-30 miljarder, då brukar liksom de här indexflödena komma igång på allvar. Då kommer liksom ännu fler passiva fonder som är in och liksom trycker. Så det går hela vägen. Men det där vill man ju gärna gå ner på mikronivå och titta på enskilda ägare. Jag brukar alltid ta Capital Group och Small Cap World Fund som exempel. Liksom, titta på det som hänt i Bone Support till exempel. Grunden är ju en fantastisk prestation av bolaget. Men lägg grafen på när Small Cap World Fund och Capital Group gick in i Bone Support första gången och hur multipel slash kurs har drivits. För ofta liksom multipel expansion, det är väldigt ofta fonder som påverkas av in- och utflöden som driver det. Då har de liksom investerat i ett bolag som går bra. Fonden presterar bra. De får inflöden, de fortsätter investera in i de bolagen som går bra, och så trycker man multippen.
Jag tänkte fråga om det så här, data kopplat till liksom multipel och procentuellt fondägande i bolag.
Vi har inte gjort någon sån studie. Vi har ju faktiskt ingen, nu har vi det med börsdata, men vi har tidigare inte haft någon liksom funddata i vårat univers, utan vi har tittat väldigt isolerat på flöden. Och drar man ut över hela universets bolag så vet jag inte hur stark korrelation man skulle få, men jag skulle tippa att du ser en del. Och det är ju just det här liksom att ju större och mer likvitt bolaget blir, ju högre multipel per vinstkrona kommer marknaden vara beredd att betala generellt sett. Men du vill ju ofta gå ner på mikronivå. Ja, när just den här investeraren i den här typen av bolag, då vet jag, okej, den här fonden i ett nordiskt midcap, de vill aldrig äga för under 200 miljoner kronor. Och de vill ofta att det ska gå över den här tidshorisonten. Och då kan jag liksom göra en kvalificerad gissning att här har jag ett liksom efterfrågetryck på aktier. Och kommer bolaget fortsätta prestera bra och liksom övriga investerare fortsätter investera som de har gjort tidigare. Ja, då kommer jag ha klassiskt mer efterfrågan än utbud på aktier, och då kommer priset gå upp. Det är liksom simpel.
Så det är till och med på den nivån i din analys då, att du kan liksom se då en specifik fond som du...
Absolut, jag sitter ju ofta och hoppas på liksom att i det här läget så någon av de här två, tre fonderna, om de kommer in nu, då vet jag att jag liksom kan skruva upp min förväntade avkastning med X eller Y. Liksom. Sen är ju allt med analys av ägare och flöden kvalificerade gissningar. Men det är ju egentligen all analys överhuvudtaget. Liksom.
Du har hållit på väldigt länge i branschen, så jag antar att du har ganska bra kontaktnät. Har du någon du tycker man borde följa? Fondförvaltare, privatinvesterare, Twitter, vad som helst?
Nej, jag tycker man ska följa sådana som er. Alltså folk som är up and coming och unga. Ni är ju oftast bäst liksom. Att när man blir... varit med ett tag och liksom blir större i sin portfölj, det är ju inte vad en ung investerare ska titta efter, utan en ung investerare ska ju titta efter någon med samma förutsättningar som en själv. Det är ju, tycker jag, onödigt att liksom för tidigt sälla sig till en strategi som man inte behöver ha när man är ung och snabbfotad. För det är ju faktiskt en sån där som jag tycker är viktig, en allmän sanning som jag tycker är viktig att slå hål på, eller som både stämmer och inte stämmer, och det är det här, så här: det är svårt att slå index. Ja, det är skitsvårt att slå index, men om du är hyfsat ny på börsen och inte har en jättestor portfölj och lägger mycket tid och håller till ett antal grundregler, ja, då är det inte svårt att slå index. Det vill jag påstå.
Men det är på grundreglerna.
Men grundreglerna är: investera bara i lönsamma bolag, investera bara på dina hemmamarknader, och våga ha en koncentrerad portfölj, det vill säga max 10 innehav. Sen går det ju, det har ju liksom Kvalitetsaktiepodden och några andra visat att det går att kraftigt överavkasta även med en bredare portfölj. Men det menar jag på, jag är rätt säker på att det är mycket, mycket svårare. Jag tror att du får bättre risk reward och det är enklare att lyckas med en strategi där du har 5-10 innehav at every single point in time.
Jag håller med, det passar mig bättre i alla fall, känner jag.
Ja, men så måste det vara att det passar själv, såklart. Mm. Men det är det svåra med att slå index. Att man börjar tumma på sina egna regler, eller man köper en aktie bara för att någon har pratat om det i en podd eller whatever. Liksom. Ja, då är du redan ute och följer inte dina regler. Utan så här, ja, generellt sett är det jättesvårt att slå index. Men om du är beredd att lägga tiden, man behöver bara vara normalbegåvad, man behöver inte vara särskilt smart. Men du är duktig på att följa dina egna liksom uppsatta regler, på att inte investera i olönsamma bolag. Jag menar på att absolut att det är ett större investeringsuniversum, bla bla bla. Men jag tycker att det är en bra grundregel att börja investera typ bara i Sverige. Men hela Norden är väl fine. Men gå inte utanför det, för det blir svårare att liksom plocka upp signaler.
Det finns ju någonting som kallas för home bias, det vill säga att man liksom i regel bara investerar på sin hemmamarknad, men de bästa casen behöver ju faktiskt inte vara här. Vill du prata lite om liksom
varför du investerar? Jag säger inte emot det, men problemet är att om du liksom säljer det till att ja, jag ska behöva hitta det bästa caset i världen liksom, då liksom tummar du på massa andra grejer. Alltså jag tror att vi var ju på det här, varför ska man lägga mycket tid och vad lägger man tid på? Jo, men det är ju att sitta och liksom följa ett flöde av information. Det är mycket enklare att göra i en begränsad geografi, bara Sverige eller bara Norden. Och du behöver inte hitta det bästa caset i världen. Du behöver inte ens hitta det bästa, 500 det bästa caset i världen för att bli superframgångsrik. Så jag säger inte emot det här. Självklart finns en home bias och jag tror det är bra. Och självklart finns det massa bättre case ute i världen. Men så här, då gör man det för svårt för sig själv, menar jag. Det kan man hålla på med sen. Jag tror att det är mycket enklare om man ska börja att så här, försöka hitta en begränsad geografi där du försöker följa typ allt som händer och lära dig och få just den här då töntiga ordet mönsterigenkänning på att börja känna igen saker. Och det gör du inte om du investerar i ett Alpekt, Peter, nu är det brasilianskt bolag eller...
Nej, det var förra podden.
Ja, det var förra podden, okej.
1.0,
jag tror att nu har jag... Nu. Ska vi se här. Ja, precis, jag är på väg mot att bli det.
Nej, men så här, återigen, jag säger verkligen inte att det är fel, men jag tror det handlar om att göra det så enkelt för sig som möjligt. Och lyckas man liksom hålla sig till det där, då tycker jag man ska våga vara lite kaxig och säga att då är det faktiskt ganska lätt att slå index. För jag tycker att det är viktigt att kommunicera, för det måste ju vara så att man kan tro på att det med skapliga liksom sannolikheter går att slå index. Annars kan man ju inte börja med det här. Liksom. Och vi vill ju att så många unga personer som möjligt ska ta de här 10, 20, 30, 40 tusen kronorna som de flesta, om de gör lite sommarjobb och lever lite snålt, kan skramla ihop. För det räcker ju som bas. Det kan ju bli något helt fantastiskt om du sen bygger vidare på det. Och det är liksom, det är min dröm att så många som möjligt gör det.
Mm. På tal om lite unga folk, du har ändå lyckats verkligen som entreprenör och med aktier. Det är många studenter som lyssnar på den här podden och vi märker man får mycket frågor från dem. Har du några tips till dem? Det kan vara allmänt i livet, hur de ska tänka med studier och jobb eller bara ja, mindset egentligen.
Nej, men tipset på investeringssidan är väl bara att börja. Att se till och försöka bara, det menar jag på att mer eller mindre alla kan liksom snåla eller jobba sig till 20, 30, 40, 50 tusen kronor liksom, som kan vara basen av en portfölj. Det var typ så jag började och jag har ju aldrig månadssparat till exempel. Jag har aldrig satt in en krona av min lön på någon depå för jag tyckte att det vill jag liksom leva för. Så det är grunden att bara börja någonstans med investeringar och sen då försöka hitta sin strategi och vara beredd, eller så här, anpassa sin strategi efter hur mycket tid man är beredd att lägga. Sen mer då, livsråd eller man ska säga, det är ju liksom alltid för mig att så här, välj någonting du tycker är kul snarare än någonting du tror är bra att göra. Jag har liksom inte sett något exempel på när det går fel. Det är mycket bättre att börja jobba i en bransch som man själv tycker är rolig men som det inte verkar finnas några framtidsutsikter för eller som inte är cool hos ens kompisar eller whatever. Som har man någonting som man genuint går igång på och tycker är roligt så är det din, liksom, om man ska ta en investeringsterm, absolut bästa risk-reward till att bli framgångsrik i det. Så att liksom våga välja det som är roligt. För det kommer man inse sen liksom lite senare i livet att det är så mycket mer värt. Och dessutom så kommer det vara mycket mer sannolikt att du tjänar massa pengar på det vägvalet. Än att gå någonstans dit alla dina polare går eller där det ser extremt bra ut att jobba liksom.
Jag tror att både det och att jobba med folk som man trivs med och inspireras av. Det tror jag kanske är de två mest centrala frågorna för mig i alla fall när det kommer till livet stort då.
Absolut.
Men din strategi då, den har ju förändrats lite över tid, pratar vi om. Men nu tänker vi att det är ju kanske mest relevant att prata om när det gick som bäst. Mm. För det är också när du hade mindre kapital, det är säkert fler som lyssnar på den här podden som känner igen sig. Jag tvivlar på att många som lyssnar har lika mycket kapital som du har nu. Så om vi går in lite mer på några grejer som vi inte har touchat på än, till exempel koncentration. För vi har pratat lite om så här 5-10 bolag. Gärna koncentrerat har du sagt, men inte liksom på vilken nivå.
Mm.
Så prata gärna lite om det också.
Nej, men för mig första 15 åren skulle jag säga att jag hade i snitt 4,7 bolag. Alltså jag hittar på nu, men det kan vara 5,3 också. Men typ runt 5 bolag vid varje given tidpunkt. Och då var det länge så att jag hade ett eller två case som jag ägde i längre än ett år. Där jag hade liksom lagt ännu mer tid och ofta försökt träffa ledningen och liksom ha en väldigt god idé på hur det ska spela ut och där man liksom, jag har ju alltid en liksom en tydlig case-horisont när jag investerar, sen kan den förändras men oftast, ja men det här ska jag försöka syna på 24 månaders sikt eller 36 månaders sikt eller 12 månaders sikt och då hoppas jag att typ det här ska hända och då borde bolaget kunna tjäna typ det här och då borde multipeln kunna bli typ den här och då blir det ju det som en riktkurs liksom. Och enda anledningen om man säljer är ju antingen om den tesen bryts eller om aktien liksom handlar 30-40-50% över den där liksom kursen. Man ska ju inte se en sån motiverad kurs som så här, ja, direkt när det går en krona över säljer man, utan man måste ju våga låta dem let the winners run också liksom. Så ofta var det ett eller två sådana case och resterande då 3-4 platser var ofta då såna här. Ett, jag har ju aldrig gjort affärer på under en månad för jag har ju verkat under månadsregel i liksom, så länge jag kan minnas, alltid. Vi har satt den på oss själva i alla de bolagen vi har verkat i för vi har alltid varit närliggande. Liksom. Vi har aldrig varit tillståndspliktig verksamhet men vi har alltid haft börsnoterade bolag som kunder och inte velat riskera någonting. Så det är aldrig kortare affärer än en månad. Men många affärer var ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 månader. Och då kanske det är bara så här att amen, något så enkelt som att jämförelsetalen förra Q3 är extremt enkla och bolaget har liksom, marknaden har inte fattat det, om man har värderat upp tre andra bolag i den här sektorn och multiplen är liksom 50% lägre än resten. Och då har jag extremt bra risk reward i att få 8, 12, 14, 22% på 3 månader här. Så det var ju mycket sånt. Och för att kunna identifiera sådana case, ja, då måste du ha ganska bra koll på ganska många bolag. Liksom. Mm.
Och när du lät vinnarna rida då, hur stort kunde en position bli? Liksom?
Ja, värsta var väl jag hade ett, det var ju Cellavision. Det var som värst 78% av portföljen. Eller ja. Så jag tror att de flesta investerare som har en bra, eller en väldigt bra kagger på lite längre sikt, det har varit ett par tre case som står för ganska stor del av det där, tror jag i alla fall, och då har man tagit liksom kanske orimligt hög risk i just koncentrationen under perioder, och det har även jag gjort.
Nu har vi pratat lite om, eller du har kommit in lite på det med ledningar, men du har också touchat på att det har varit ganska mycket swing trading, låter det som historiskt. Lägger du mycket tid på att liksom träffa ledningar, förstå bolagsledningar och så vidare?
Nu för tiden.
Då.
Jag försökte hålla mig lite så att jag tänker väl så här att är investeringshorisonten längre än ett år, ja, då vill jag ju jättegärna liksom träffa bolagsledning. Är den kortare ett år så spelar det så himla stor roll. Liksom. Utan då är det ändå ett annat... Mm. En annan idé eller ett annat event. Visst, det är jättenoggrann. Det kommer inte skada liksom. Men typ så. Och så får man ju inte alltid tid med det. När jag säger träffa ledning så kan det ju också vara att jag har gått på en bolagspresentation och fått ställa lite frågor till vd. Det är inte så att jag har suttit i liksom stängda rum med massa vd:ar sedan 15 år tillbaka. Absolut inte. Utan det där får man ju liksom tjata sig till.
Men kan jag tänka mig att det har blivit än viktigare nu då?
Absolut. Nu, och det är det jag försöker mogna in i som tar fruktansvärt och alldeles för lång tid för mig. Att jag måste liksom inse att jag behöver närma mig 10 innehav i portföljen. Jag kan liksom inte fortsätta ha så här pass få innehav. Jag tror inte det liksom passar riktigt. Och jag behöver bli ännu mer långsiktig. Och blir man ännu mer långsiktig, då kommer du liksom... Du kommer utsätta dig för risken att fler saker kan gå fel på något sätt. När du har kortare horisont så kan du ofta optimera för perioder där det är ganska osannolikt. Är ett bolag inne i ett positivt momentum? Det är inte jätteofta det plötsligt slår ner en blixt från klar himmel. Det händer ju. Men ofta har du byggt upp till något riktigt negativt. Liksom. Och äger du saker över längre tid så utsätter du mer för den risken. Och då tror jag det är viktigare. Jag tror det är viktigare att diversifiera sig mer i en liksom riktig buy and hold strategi. Så att liksom typ då varje innehav inte är mer än 10% av portföljen. För då är det rätt fine om någonting går kast. Om du har en riktigt fin grundkvalitet i övriga 7, 8, 9, 10 innehav. Men jag tenderar fortfarande att liksom göra det lite för svårt för mig själv. Och tycker att det är mycket roligare att hitta de här casen där liksom allt klickar. Där man kan göra 3x på 2 år och sen har 20-25% av portföljen. Det är det jag går igång på liksom. Men jag tror inte det är rätt strategi.
Är det något specifikt kring management som du kollar extra mycket efter nu när du är ute och jagar de här casen som är på lite längre sikt?
Nej, men hittar jag grejer på börsen som fortfarande är grundarledda och entreprenöriellt drivna så är det lättare för mig att förstå. För det är liksom så jag och vi försöker driva vårt bolag, och det är ganska, jag säger inte att det alltid är bättre. Det finns nog skeden i ett bolag där man behöver liksom transitiona till något annat. Men hittar du de här liksom intelligent fanatics som liksom bara splänger, liksom drivkraften är inom dem. Det handlar inte om att tjäna mer pengar. Det handlar inte om att bygga världens största bolag. De vet inget annat än att bara liksom sätta en ledstjärna på horisonten och springa så fort de kan.
Är det mer en kvalitativ bedömning eller finns det några sådana kriterier?
Nej, liksom, som kvalitativt kan du kolla, har vdn grundat bolaget eller varit med i founding team, eller finns det någon liksom, i styrelsen, typ en styrelseordförande som är liksom, som en grundare och en entreprenöriell ledare? Det är liksom hyfsat enkelt att se om det är så eller inte. Generellt sett är det mycket mer investeringsbart för mig än om det är liksom en professionell galjonsfigur som knappt äger några aktier. Det kan också vara fantastiskt och funka bra om bolaget är tillräckligt bra och bolagets liksom skede matchar det där. Men för mig så handlar ju också investeringar om dels såklart att man vill liksom vara duktig och ha hög avkastning, men jag vill gärna också att det ska vara bolag som jag verkligen går igång på, där jag liksom gillar affären och gillar affärsmodellen, tycker att det är spännande och roligt att läsa varje nyhet och sådär. Det låter kanske konstigt, men jag skulle hellre investera i ett sånt bolag som gör 15% avkastning per år kommande 5 åren än något supertråkigt som gör 17. Jag börjar bli 20 på det andra, då kanske jag tar det i alla fall. men ni förstår vad jag menar. Alltså, jag tycker liksom investeringar är också en hobby för mig. Så att jag tenderar att investera i bolag som jag verkligen gillar. Liksom.
Ja, men den där kicken när man hittar rätt bolag och allting klaffar, den är svår. Den är värd mer än pengar ibland.
Absolut, mycket mer. Och man lär sig mycket. Liksom.
Är det något specifikt kopplat till ledningar? Liksom, jag tänker på typ kommunikation. Så här,
under promise, men en bra grej är ju att liksom... Jag skulle tippa att gjorde du en studie på det, om du hittar ett superbra case och så du har hittat 2 case som du känner är precis lika bra. I det ena fallet så har du följt bolaget, läst alla kvartalsrapporter 3 år inför caset blev realiserat och du köpte. Och i det andra fallet så hittade du det igår. Så kommer du bli liksom mer framgångsrik i det första fallet. För då har du börjat känna igen, okej, hur du kommunicerar. Det kan ju vara ner på wording liksom, en typ av ton i ett vd-ord, ja, då vet jag att när den här vdn börjar liksom göra minsta indikation på svaghet framåt, ja, då kommer det alltid realisera sig. Eller tvärtom, att den här vdn säger ju liksom alltid att det känns lite skakigt framåt, men det blir aldrig det. Så att även där så är det liksom mönsterigenkänning, att ju fler vd-ord du har läst, ju bättre kommer du kunna tolka av när den här liksom triggerrapporten kommer som gör att nu ska jag aktivera det här till ett case. Liksom. Men det där kräver tid, och det är liksom tid jag inte upplever att jag riktigt kan eller vill lägga just nu. Och det tror jag är en förklaring. Dels har jag väl säkert bara blivit äldre och sämre generellt sett. Men jag tror att en förklaring till att det liksom, jag har betydligt sämre år än min historik på senaste tid är att jag har förlitat mig på en mer klassisk buy and hold-strategi och bara ägt samma grejer under ett antal år och inte haft tillräckligt rätt i allt. Liksom. Några grejer har blivit superbra, men det räcker inte riktigt. Liksom.
Och när det kommer till liksom, nedlagd tid då, så är det främst då för att du har fått barn och även då Modular Finance antar jag som har tagit mycket
precis.
Tid.
Ja, precis. Vill lägga väldigt mycket tid på familjen och barnen, och sen är alltid Modular Finance prio 1, 2, 3 efter det liksom. Och då blir, det liksom negativt.
Inte så mycket
kvar.
Tid kvar.
Men jag tänker också så här, du har ju varit entreprenör sen handelshögskolan. Ja. Hur mycket, alltså, vart hittade du tiden back in the day? Satt du liksom på kvällarna och helger? Och...
Ja, absolut. Jag har ju aldrig jobbat några konstiga tider. Jag har ju alltid jobbat liksom 8.30 till 17.30. Aldrig på kontoret liksom längre än det. Då går mitt huvud sönder. Så att ofta var det som kom hem, käkade middag och sen satte man sig 2-3 timmar på kvällen. Mm. Liksom hade kanske en serie på bredvid och sen pausade och sen gick in och screenade eller läste några rapporter och så såg man 10 minuter till och sen läste lite till.
Låter lite som mig.
Ja. Fantastiskt underbart liv.
Exakt.
Bara njut av det. Jag älskade den tiden. Det är skitkul.
Men om vi tar ett sämre case då. Vill du ge exempel på någon affär som har gått dåligt och liksom analysera den bakåtblickande?
Jag har haft hur många som helst. Jag har gjort en del dåliga såna här liksom, mer special event grejer liksom, att när man var inne och gjorde typ alla emissioner som fanns, så till slut så gjorde man en där man gjorde -50% liksom. Så det har blivit dåligt. Men de mer så här long casen som inte har stämt, det är ju när jag har haft liksom grundfel i någon tes och inte vågat bara agera och bara sålt ut allt direkt när jag egentligen kände i magen, aj fan, jag hade fel liksom. Och det kan ju vara allt från ett liksom teknikskifte som inte skedde på det sättet jag trodde, eller ett bolag som håller på att liksom stöpa om sin affärsmodell och det var betydligt svårare att ta längre tid än vad de tror. Så det har varit flera gånger det jag har gjort liksom, som jag tycker är väldigt, väldigt dåliga affärer där jag ägt någonting i typ så här 2 år och sålt plus minus noll, och så har jag tappat tålamodet och sen har det gått fantastiskt liksom. Det har jag gjort ett par gånger. Det tycker jag kanske är de sämsta. När jag har lagt massa tid, jag har faktiskt ägt det, men jag har sålt det precis innan det har dragit, för att jag var liksom 2 år för tidig in i det. Det är inget kul.
Nej, hellre då förlora mycket pengar i ett bolag.
Ja, mycket hellre. Det är bättre att ha fel på det sättet än att bara så här. Ja.
Men nu låter det som återigen då att så här, initialt var det lite mer swing trading, nu är det lite mer långsiktigt, så jag antar att du gör lite mer räkneövningar och värderingsframework.
Jag har alltid
nu
räknat och gjort värderingsframeworks. Mm. Det är ingen skillnad, och det är alltid liksom supersimpelt liksom. Mm. Jag bara drar upp ett Google Sheets och bara liksom slänger upp någonting, och numera så, förut gjorde jag inte det, men nu använder jag faktiskt en börsdata en del för att liksom bara screena och få lite grundidéer, eftersom jag inte följer flöden och får lika mycket case till mig. Så ibland behöver man bara, liksom, bara för att starta någonstans, göra en grundscreening. Och snart kommer det bli ännu bättre när man kommer kunna screena även på framåtblickande i börsdata. En liten teaser som släpps.
Härligt.
Men
då mappar du ut liksom topline och EBIT antar jag.
Ja, exakt. Något mer, alltså, jag tittar alltid på liksom, för mig är liksom deltat mellan bruttomarginal och rörelsemarginal väldigt viktigt. Jag vill ha så stort delta som möjligt när jag investerar. Helst då en hög bruttomarginal men en ganska låg rörelsemarginal, om man vet att du kan få en rörelse på 10-15 procentenheter. Jag tror att Olle var väl ute och snackade om det här, och det liksom har jag också predikat länge liksom, att, det är så här, att investera i bolag med höga marginaler bara för att, det är ju idiotiskt liksom. Ja, visst, du får ett bevis på att det är en ganska stor moat i affären, för ingen har kunnat attackera det liksom. Till exempel vår business i Modular Finance som är liksom mycket, mycket, mycket mer komplex än vad folk förstår, och det är en anledning till att vi har höga marginaler, men det är en liten nischmarknad liksom. Men det är mycket mer intressant egentligen att hitta ett bolag som har typ så här 65% bruttomarginal och har liksom investerat över resultaträkning ett antal år som har legat på 7-8% i rörelsemarginal, men du fattar liksom att det här bolaget ska ju egentligen ha 25% rörelsemarginal. Och då behöver du fatta, säljer de själva eller via distributör, vad ligger i OPEX och vad ligger i cost of goods sold och lite sådana här grejer liksom. Men ofta är det bara en enkel resultaträkning, framåtblickande 2 år, och då gör jag bara enkel, slänger ur mig någon procent som är liksom hyfsat rimlig, och slänger ur mig någon liksom multipel där jag också använder börsdata för att titta på vad har snittmultipeln varit de senaste 5 åren på det här, för det brukar vara en bra gissning på.
Och anledningen till att du inte är supernoggrann på det är för att du vill ha så hög margin of safety, alltså det ska se typ billigt ut även om du lägger 22 eller 25%.
Det är inte värt att vara mer noggrann än så, har jag upptäckt. Ibland har jag försökt att liksom lyckats ha rätt ner på sista miljonen för en kvartalsrapport, men så här, det ger ju ingenting liksom. Det gäller att du ligger i rätt intervall på 5-10 procentenheter. Det är ju liksom det viktiga, skulle säga. I alla fall om du investerar på lite längre sikt. Enskilda kvartal, visst, då kan det vara bra att veta exakt vad förväntan ligger på och så här. Blev det mer eller mindre. Men
ja, det med marginal kan man också sammanfatta lite med att de här bolagen som har hög marginal men som inte kommer kunna öka, de värderas ofta högre än de som kan öka.
Exakt.
Och det är det som gör så bra med marginalet lägre marginal.
Exakt, det där är ju lite farligt. Det kan också dock vara farligt att tänka för mycket så. Det var ju till exempel en anledning till att jag alltid har varit superrädd. Fast jag driver ett väldigt lönsamt bolag själv, så lyckades jag aldrig. Jag har för sig aldrig förstått iGaming, så jag har aldrig investerat. Men liksom Evolution var ju ett sånt case för mig som tidigt var väldigt, väldigt lönsamt. Och som man blev lite så här, shit, det liksom, kan de hålla det här bara för nivåerna var så höga? Så man kan ju också skrämmas bort av det. Men absolut, det är ju liksom delta i lönsamhetsutveckling, det är det du vill få till liksom. Det är ju de här tre klassiska grejerna. Du vill få en period på säg 1, 2, 3 år där bolaget ska växa starkt organiskt, där rörelsemarginalen ska gå från 8 till 21%, och då kommer du också få en multipel kick. Då kan du göra 3-5x på 1,5-2 år om du prickar alla de grejerna. Men nu med era poddar och med alla unga duktiga investerare, så den typen av case är ju svårare och svårare att finna när det blir fler och fler som är duktiga på de här riktigt små bolagen. Back in the days så var det lättare. Men det är ju kul också.
Gör du någon typ av makroanalys?
Aldrig. Nej, fy fasen.
Då antar jag att du inte investerar i så här branscher heller som är väldigt så här makroberoende.
Nej, Nej, det går ju inte att ha någon edge, en analys då, om det ändå bara är ett oljepris eller ett elpris eller en ränta eller whatever liksom. Så att nej, inte överhuvudtaget. Och jag tror att det är väldigt lätt att även folk som säger att de inte tittar på makro, och så säger de så här, ah, men fan, byggkonjunkturen känns ju ändå lite skakig, ska jag investera i det här? Ja, då får du återigen gå tillbaka till din strategi. Om du ska äga någonting på lång sikt och alla liksom grundgrejer i bolagets affärsmodell och sådär stämma, då får du väl bara tugga i dig att det kommer vara 1,5 svåra år för att konjunkturen är sämre, och så får du liksom så. Men har du en kortare strategi, då ska du såklart inte äga det då. För då kommer inte liksom, då kommer inte dina parametrar stämma. Men då är inte det en makroanalys. Då är det ju mer att du tittar på att det här bolaget kommer troligtvis inte, just det här bolaget kommer inte ha några goda möjligheter att växa kommande 1,5 år. Ja, då ska ju inte det ägas i en swing trading strategi överhuvudtaget.
Har du några favoritbranscher?
Ja, men det blir ofta liksom mjukvara-ish eller medtech-ish, men det är snarare att jag har favoritaffärsmodeller liksom. När jag gör mina enkla såna här liksom små skisser på någon typ av liksom modell, och jag kan inte knappt Excel, så att det liksom finns ingen logik i mina modeller, men med lite tillväxt och lite lönsamhet så, det är väldigt baserat utifrån en affärsmodell. Jag tror att liksom, om det är någonting jag är liksom ändå lite duktig på, är det att försöka förstå liksom den underliggande kraften i bolagets intjäning eller liksom försäljningsapparat och affärsmodellen. Så att jag letar ju snarare så här bra och intressanta affärsmodeller. Sen om det är ett litet industribolag eller om det är ett medtechbolag eller whatever, så spelar inte det så stor roll. Men jag vill att det ska vara en spännande och skalbar affärsmodell.
Vill du ge något exempel på någon typ av så här strukturell grej, en affär som du tycker om att se?
Ja, men saker som att man till exempel är ett industribolag, så här liksom klassiska razor blade modeller, sälja en komponent som man i sig kan tjäna bra med pengar på, men så har du dessutom en reusable som ska bytas ut en gång per år. Jag är ju själv då van vid fördelen, men också såklart trögheten i återkommande intäkter, som jag tror att inte alla fattar, att det liksom börjar peka åt fel håll med återkommande intäkter, då tar det väldigt lång tid att vända runt det. För det är liksom som en koloss i bakvagnen som trycker vidare åt det hållet, och vice versa. Liksom, Fortnox kommer inte bara plötsligt från ett kvartal till ett annat sluta växa. För det är inte så affärsmodellen funkar riktigt. Liksom. Det har tidvis varit ett orimligt fokus på återkommande intäkter, men mest attraktivt är nästan mer traditionella affärsmodeller som har inslag av återkommande intäkter. Men kanske inte liksom bara en klassisk subscription-modell där man ofta lurar sig själv att det är återkommande. Men du kan ju tappa en subscription också. Men liksom, det gillar jag. Och det blir ofta i nischad industri, medicinteknik. Medicinteknik är ju bra att investera i på längre sikt, för att skiftena tar så lång tid. Du kan liksom, lägger du mycket tid på det så du kan ofta hitta i tid om något är på väg åt fel håll. Det går inte riktigt lika snabbt som till exempel något helt digitalt eller i någon annan bransch där det kan liksom nästan bli ett oj, nu lanserade Google det här och då är liksom vi typ obsoleta. Det är inte så nice.
Men det finns ju många sådana så här väldigt fina modeller. Jag tror att Kone till exempel, ett finskt bolag som säljer rulltrappor. Då säljer de ju rulltrappan, och sen så har ju de liksom monopol på sin egen serviceintäkt.
Men det är inte precis sånt. Alltså när det är liksom gömda inslag av återkommande karaktär.
Där de har superhög marginal på det, såklart.
Och där det ofta på ytan ser ut att vara ett ganska tråkigt bolag. Men du vet att den där komponenten finns, och du får liksom en strukturell inlåsning i hög marginaldelar.
Det är precis. Och så har du moten i att de kommer ändå inte vilja byta hela rulltrappan för att det kommer kosta så mycket liksom, till exempel.
Ja, men så det är en sån där grej jag drömmer om, att när du nämner ett bolag som Kono, så tänker jag så här, men det skulle jag aldrig investera i, det alldeles för stort liksom. Men jag vill ju utmana mig själv och inse att det finns ju väldigt fina case även när de har lite större bolagen ibland, men det lyckas jag inte banka in i mitt eget huvud. Jag vill fortfarande drömmen om det här liksom super case, att det är svårt att släppa.
Är det någonting där du känner liksom så, fan, vad håller investerarna på med här? Alltså, som du blir förvånad över på börsen, som du återkommande ser komma
ja,
hela tiden?
Nej, men det är ju den här liksom spekulationsaspekten av det. Liksom, du kommer alltid ha den klicken av investerare som liksom
kör SAS.
Ja, men det är bajsflugor liksom. Alltså de av någon outgrundlig anledning så sätter de sig på de värsta turdsen varje gång liksom. Det är någonting som lockar i det där. Och där kan man bli förvånad alltså, så här, men hur är det möjligt att varje gång nosa upp de här riktiga skunkbolagen liksom? Det kan man bli lite förvånad över.
Jag kan också fascineras av det där att typ, jag träffade min farbror för inte så länge sedan. Och han hade nosat upp liksom att SAS skulle vara så här skitspännande just nu. Liksom. Mm. Och det är så här, inte ens jag nås av den informationen. Så här, jag fattar inte hur de casen letas ut.
Det kan man också bli förvånad över att liksom ganska intelligenta personer men som inte kan någonting om investeringar i börsen. De brukar ju också liksom hoppa in i den här bajsflugegänget. Och liksom när de väl då ska investera i någonting så är det så här, men hallå, vad händer liksom? Det är någonting med investeringar som är svårtillgängligt för många människor. Som gör att det känns svårt och konstigt. Och då blir det istället spekulation. Och man säger, men den här polaren liksom rekommenderade det här och här finns det ett case. Det blir... Folk liksom fattar inte riktigt att investeringar görs över lång tid och får du 10% varje år över 10 år så blir det svinbra. De vill liksom hitta det där som går trisslott bra, det vill säga 5x på 2 veckor. Det är liksom mänskliga psyket suger in en i det där på något sätt.
Precis, och vi är väldigt dåliga på att tänka exponentiellt, vi tänker ofta linjärt.
Ja.
Men det är också rätt intressant för i en sån investering för till exempel då min farbror så kommer han ju antingen göra typ plus 20% eller minus 20%.
För båda fallen kommer gå till skogen sen. För annars kommer han inte tillbaka eller så i det värsta fallet så gör han bra affär i SAS. Och då kommer han nästa gång stoppa in mer pengar i en motsvarande affär. Då är allt borta. Ja, det är svårt.
Yes, men när det kommer till liksom själva bolagsanalysen, det låter som att affärsmodell är det som du primärt liksom fokuserar på. Eller är det även något så här produktfokus? Eller?
Ja, det är det också såklart. Liksom. Speciellt om du ska vara långsiktig, då måste du i princip täcka alla delar. Ska du äga någonting över till exempel 5 år, och då måste du tänka på det som att det är onoterat. Då får du tänka bort allt det här multipel expansion att någon ska hitta. Det finns ju såklart också i onoterat, men liksom det är mycket svårare att pricka de liksom hype-perioderna där du kan sälja någonting med en högre multipel, utan då är det ju mest liksom att ja, jag måste investera i någonting som tjänar väldigt mycket mer pengar om 5 år än vad det gör idag. Och bara om man liksom tvingar sig själv att tänka okej, men det här bolaget är onoterat, då blir det för många så här, oj vänta, då skulle jag ju aldrig investera i det här liksom, eller man ser på det helt annorlunda. Och jag tror att har man en horisont i case som är typ 3-8 år, ja, då måste man tänka mycket mer så. Då måste du liksom förstå bolaget i grunden och ha rätt både kring produkt, affärsmodell, marknad, konkurrenssituation, egentligen allt. För alla de där kommer hinna spela ut under den perioden. Och då är det också de casen som kan bli så himla bra liksom. Om du då är långsiktig och har din liksom riktkurs eller målkurs på horisonten, då kommer du ju klara av att fortsätta äga det även om någonting bara liksom drar iväg 200% på 1 år och inte sälja bort dig liksom.
Skulle du någon gång vilja bli privatinvesterare på heltid eller ha en egen låda? Jag tänker liksom när modular finance-kapitlet kanske är över för din del.
Jag vet inte. Jag tror
om det nu blir så.
Ja, inte liksom privat investera på börsen och liksom så. Det bara. Utan då kommer det nog behöva vara att engagera sig i bolagen. Men för mig så får jag ut mycket mer liksom, jag får ut mycket mer glädje när jag ser en supernöjd kund eller en supernöjd anställd än när jag gör en jättebra affär. Så det är nog fortfarande så att investeringar för mig vill jag försöka behålla som hobby och inte jobb. Jag tror att jag blir sämre om det blir mitt jobb. Och jag tycker inte jag får ut tillräckligt. Jag är liksom lite junkie på att få den här bekräftelsen från en kund som tycker att man gör det fantastiskt. Och det motsvarande i en investering är ju egentligen bara avkastningsprocent eller avkastningskronor. Det ger mig inte lika mycket.
Men du pratar mycket om att så här, investeringar är en hobby. Det låter mer som att du gör det för att du tycker att det är kul än att det ska bli kronor och ören.
Ja, så har det alltid varit någonstans. Sen blir det den fantastiska följdeffekten att man kan liksom investera i ett fint boende eller whatever it is liksom som man gillar av poängen man får från sin hobby. Så att jag ska inte sticka under stol med att det är positivt. Men det har på allvar aldrig riktigt varit drivkraften. Även om den underliggande liksom, det kittlande i att det faktiskt blir riktiga pengar såklart spelar in. Men ja.
Jag gjorde en liten egen beräkning på er potentiella värdering. Nu vet vi inte värderingen på den här transaktionen då i Modular Finance. Mm. Men mitt antagande utifrån det är i alla fall att du har blivit miljardär. Så det kanske är det som liksom spelar in också, att pengarna kanske inte driver dig så mycket längre i alla fall.
Ja, utan, I don't know. Nej, jag vet inte, jag kan verkligen dementera. Mm. Jag tycker det är jättesvårt och känns från mitt perspektiv liksom inte värt något att prata om privatekonomi i absoluta termer. Men absolut så kan det säkert spela in, men jag känner mig liksom rätt trygg med att jag alltid har känt så på något sätt. Även när man liksom började med inga pengar alls, att det var liksom annat som drev. Men självklart, det är väldigt svårt att göra någon typ av självdiagnos på det där.
Jag kollade även en lista på så här yngsta miljardärerna i Sverige, och då var det ju några Perssons och sådär, och jag tror att du kan vara Sveriges yngsta miljardär faktiskt. Och du är self-made dessutom, så imponerande. Du behöver inte svara på det här. Det är bara jag som vill få det här sagt. Men Magnus, ska vi ta någonting avslutande?
Ja, men jag har nog dragit igenom mina frågor. Har du någon mer?
Ja, men vi kan väl köra en sista då på om du får då ge ditt bästa tips helt enkelt till någon som precis ska börja med investeringar. För det, vi får ganska mycket frågor. Och jag tänker att många då liksom kan må bra av att få det rådet från dig.
Nej, men det är det som jag har tjatat om så många gånger, men jag kommer inte på något bättre. Men ska man liksom hålla det enkelt och ha ett råd som du faktiskt kan följa om du är super, super sträng mot dig själv, då är det att bara investera i lönsamma bolag. Det är det absolut enklaste sättet att skala bort onödig risk. Och det är mycket svårare för det att gå fel då. Så att liksom, och när jag säger bara lönsamma bolag, men se till att det är lönsamt liksom i grunden. Om det är ett enskilt kvartal där man inte tjänade pengar, men du tjänade pengar på helåret, det är såklart inga konstigheter liksom. Men i grunden affärsmodeller som är bevisade och fungerar. Och sen kan du liksom komma längre och längre ut på skalan i det där ju längre du har hållit på. Men i början så tror jag att man gör bäst i att bara investera i lönsamma bolag.
Låter klokt.
Ja, men grymt. Men det kan man nog sammanfatta dagens intervju. Det var ju höga förväntningar efter första avsnittet, men jag tycker det blev fan lika bra det här. Så att stort tack Petter. Jäkligt matig och fin intervju det här.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att du ville komma, och så får jag säga det personligen också. Du är nog en av, eller kanske den, nu är det så här, om någon känner sig träffad får jag be om ursäkt, men du är nog den av våra intervjuobjekt i alla fall som jag personligen har blivit mest imponerad av. Så.
Stort, stort tack.
Stort tack och
en
lycka
liten,
till.
En liten bromance här i studion.
Ja, men lycka till med allt framåt också.
Ja, tack så mycket.
Och tack för att ni har lyssnat allihopa.
Vi ses igen om 2 veckor. Ha det gött. Ciao,
ciao. Ciao.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.